stämningen var inte alls lika hetsk när presidentkandidaterna Joe Biden och Donald Trump möttes i en sista debatt när bara 12 dagar återstod till valet. Det hindrar inte att attackerna var fräna. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, den sista presidentdebatten blev ändå av. Det var också en kväll med mycket mer civiliserat tonläge än sist när Donald Trump avbröt Joe Biden stup i kvarten. Det har ju hänt en del sedan den senaste debatten. Trump har varit inlagd på sjukhus för behandling av covid-19 och han har tillfrisknat. En vicepresidentdebatt har genomförts medan den andra debatten mellan Trump och Biden ställdes in. Nu ska vi prata om vad som hände i natt och då har vi Ingmar Nevev som är utrikesreporter på DN här. Hej!
Hej!
Och Karin Eriksson som är på plats i USA, just nu i Chicago om jag inte har fel. Stämmer det? Hej Karin.
Du har helt rätt.
Känslan under den här debatten var ju en helt annan. Det var ju delvis nya regler här när moderatorn hade liksom fått rätt att stänga av mikrofonen för den debattör som inte hade ordet under de inledande anförandena vid varje punkt eller segment som de kallar det. Hur fungerade det där tycker ni? Vad tycker du Karin?
Nej, jag tycker att det fungerade väldigt väl faktiskt. Jag skulle säga att den här knappen eller möjligtvis moderatorn vann debatten. Det blev en helt annan ordning och reda och faktiskt en hel del sakfrågor. Jag tror faktiskt också att båda kandidaterna kan vara ganska glada för att den här knappen fanns. Åtminstone man vet vad vi har läst i amerikanska medier, att hur de ville att den här debatten skulle utspela sig, så blev den ju mycket mer saklig för båda och det behövde båda.
Kirsten Welker fick till och med beröm av president Donald Trump.
Ja, det stämmer. Det var väldigt ovanlig sak att höra att han sa att han hade den största respekt för hur de hanterade debatten.
And by the way, so far I respect very much the way you're handling this. I have to say. By the way. But somebody should ask the question. You can ask.
He goes for it. Men alltså Ingmar, tror du inte att man också de var ju beredda på den här förändringen, att de också hade anpassat sig till den? Vad tror du Ingmar?
Ja, jag tror absolut att Trump eller hans rådgivare kanske hade dragit slutsatsen att det inte var någon bra taktik att avbryta 128 gånger på 90 minuter som han gjorde då, antingen Biden eller moderatorn i den första debatten. Att det blev liksom det bestående intrycket av den debatten och det gynnade inte Trump. Så att den här gången var det alltså all ära till moderatorn, men det var också båda kandidaterna höll en mycket mer civiliserad ton jämfört med den första debatten.
Chris Wallace som då modererade den första debatten, han sa att han var avundsjuk på Kirsten Welker. Vad säger du Karin?
Nej, men jag tänker också att det här var ju en stor oro för Trumps rådgivare. Vad skulle hända om Trump började bråka med moderatorn som då var kvinna och dessutom en kvinna med rötter som svart då? Det skulle se väldigt illa ut och det är precis de här, framförallt då kvinnorna som han tillbringar all tid nu, det har vi pratat om tidigare, måkar runt och säger snälla förortskvinnor, kan ni inte gilla mig, kan ni inte tycka om mig? Han vet ju att han har problem med den gruppen väljare, och om han då hade gått i stark attack mot henne så hade det sett illa ut. Så jag tror att det var om det inte var planerat så var det någonting som han kände att han måste flika in, att det här går ju bra. Vi trivs ju fint med varann. Det var ju lite konstigt faktiskt.
Och det finns ju också de som tycker att man faktiskt borde ha låtit Trump få visa verkligen vem han är. Och att det var en rätt för det amerikanska folket att inte på det här sättet liksom stänga av en del av hans personlighet. Det fanns också de som tror jag var lite rädda för att Biden-lägret inte riktigt skulle klara av att det ställde större krav på Joe Biden när han inte bara kunde segla under Donald Trumps eventuella misstag. Det var i alla fall två helt olika syn på USA som lades fram här. Vad tror ni att Trump-lägret tyckte om presidentens framträdande? Karin?
Jag tror att de var ganska nöjda, mest för att han lyckades ändå säga en del, tala en del om vad han har uträttat, vilket de vill att han ska göra. Jag tror inte de var helt nöjda, för att de ville ju verkligen att Donald Trump skulle prata om ekonomin och hur bra ekonomin var fram till pandemin, men också, vilket för många republikaner, det var många republikaner hävda, det här som de beskriver som den V-formade återhämtningen, vi är på väg tillbaka, titta vad bra det går. Och det drunknade faktiskt lite grann i diskussioner. Det fanns ju ingen särskild punkt om ekonomin. Den smögs ju in då under något som kallas för familjerna. Men då kom det att handla väldigt mycket om hur familjernas, alltså plånboksfrågor på en ganska låg nivå, hur man har klarat sig i pandemin, och det blir mycket diskussioner, och det är väldigt intressanta diskussioner om låsningarna i kongressen. Men Trump fick inte riktigt fram det här övergripande budskapet som hans stab vill få fram, och det märktes på slutet tycker jag, för då rabblade han på en minut hur bra det går. Och man märker ju alltid, det ser vi ju alltid i debatten, när någon får sista ordet och de lite paniskt börjar säga något som inte har sagts tidigare, då vet man att det är en talepunkt de inte har hunnit med.
Vad tycker du, Ingmar?
Ja, det stämmer att ekonomin är ju den fråga där Trump har fördel. Alltså, undersökningar visar att en större andel tror att han kan sköta ekonomin bra. Så att det är klart att, som Karin säger, det är ju det han borde betona.
De sex frågorna som var uppe var då pandemin, och sen var det, som Karin sa här, de amerikanska familjerna, ett ganska stort ämne kan man säga, minst sagt. Det var rasfrågan, det var klimatfrågan, det var nationell säkerhet och ledarskap. Ingmar, vilket av de här segmenten tyckte du var mest spännande att lyssna på?
Ja, klimatet tycker jag var spännande därför att det visade som väldigt tydlig skillnad då mellan kandidaternas ståndpunkter, och där tror jag att Trump-lägret kommer göra väldigt stor sak av vad Joe Biden sa om att fasa ut olja. Han sa någonting om att lyssna nu, det här får ni komma ihåg, Texas, Pennsylvania, Oklahoma. Han räknade upp delstater då där oljeindustrin är stark, men Biden stod ju på sig. Alltså, och när det gäller klimatet, han talar ju verkligen om klimatförändringarna som ett existentiellt hot, medan Trump föredrar att tala mer allmänt om miljö och att vi ska ha kristallklart vatten och ren luft och så vidare. Så att här blev verkligen någonting tydligt var de två kandidaterna står väldigt långt ifrån varandra.
Det är intressant det där du sa om oljan och den här övergången av fossila bränslen. Biden sa så här.
Would you close down the oil industry?
I would transition from the oil industry, yes.
Oh,
I would
that's
transition.
A big statement.
That is a big statement.
That's a
because
big statement.
I would stop.
Why would you do that?
Because the oil industry pollutes significantly.
Oh, I see.
And here's the deal. But that's a big statement.
Han plockar ju upp liksom i ekonomin i det här också genast, eller hur? Man ser bara hur Trump börjar tänka så här, det här är det som de ser i de här områdena där oljeindustrin är stark. Vad tycker du om klimatfrågan, hur den hanterades, Karin?
Jag tappade lite koncepterna när Donald Trump började prata om fåglarna som drabbades så hårt av vindkraftverken. Det var ju verkligen av debattens bottennapp, kändes det som. Så jag tyckte nog att det blev en ganska låg nivå på debatten där faktiskt. Och att den inte kanske klargjorde så väldigt mycket mer än just det här att Biden ändå var ganska tydlig om att det är en omställning som ska ske av energisektorn och att den är stor. Och det är klart att det där kommer ju säkert republikanerna att prata en hel del om de här sista dagarna fram till valet.
Det var ju väldigt tydligt att det var helt olika världsbilder, tyckte jag, när det handlade just om klimatet. Och Donald Trump, när han fick frågan, Moderaternas första fråga var ju så här, hur ska ni göra för att kombinera att skapa arbetstillfällen och att rädda klimatet? Och då svarade Donald Trump så här.
So we have the Trillion Trees program. We have so many different programs. I do love the environment, but what I want is the cleanest crystal clear water, the cleanest air. We have the best lowest number in carbon emissions, which is a big standard that I notice Obama goes with all the time. Not Joe. I haven't heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use.
Han är ju ändå, kan jag tycka, Trump lite på defensiven i de här frågorna. Det var därför det kanske det blev lite tyckte jag inte så jättevast. Det är ju så här att det finns enorma skillnader mellan partierna, särskilt vad de står för politiskt, men det finns ju också en ganska stor generationsskillnad när det gäller väljarna. Det vill säga att även på högersidan i den yngre generationen så finns det en växande opinion där många unga människor och många unga väljare är oroliga för klimatförändringarna. Och det där har Trump på senare tid famlat lite efter. Du pratade mycket om miljön, han pratade om klimatet, men han pratade om miljön, och det blir de här, det kristallklara vattnet och fina skogarna ungefär, det ska vi ha. Och sen kommer det inte längre.
Det är de här bilderna liksom av den
ja,
där.
Ja, och så har han varit ute och sagt lite att det ska inte vara djuphavsborrning, fast han nyss ville ha det och sådär. Men han har famlat de senaste månaderna, men inte kommit så långt. Så någonting ser han ju i mätningarna.
Men han har ju då målat in sig ett hörn lite grann, eftersom republikanerna har blivit så klimatförnekande, och de är ju helt handfallna när det gäller konkreta. Men tror du att han är det för hårt, finns det tillräckligt många som håller med honom? Kan den här inställningen att prata om miljö och stället för klimat, kan den, räcker den för att ta de väljare han behöver ta?
Möjligen är väl känslan att klimatfrågan trots allt inte är så stor i det här valet. Att den inte spelar så stor roll. Om man tittar på mätningarna, det är lite svårt att se. Men det är inte en fråga där han borde vinna marginalväljare. Om vi ser till hur oron för klimatförändringarna växer. Man ser ju så stor... Alltså USA, ska jag komma ihåg att USA är ett land där man verkligen ser konsekvenserna av klimatförändringarna. Mycket tydligare än vad man gör någonstans i Sverige. Men jag tror kanske inte, men det har ändå inte som valfråga, upplever jag inte alls att den är stor. Den finns med i debatten, men den är inte top of mind för någon, förutom i de stora diskussionerna.
Man kommer nog att säga efter att han inte lyckades liksom nå utanför sin bas, vilket han någonstans var tvungen att göra i den här debatten. Alltså att inte längre bara prata till den här, de redan säkra Trump-väljarna, och det är där klimatförnekare finns i större utsträckning, utan jag menar 47 miljoner amerikaner har redan röstat, och många av de övriga har redan bestämt sig. Det han behöver är ju att nå den här lilla gruppen osäkra väljare, och då håller det liksom inte att bara tala till klimatförnekare eller att bara tala till vita män, eller ja, de andra liksom grupperna där han är säker på att vinna. Det där tycker jag gick igen i många andra frågor också.
Ja, jag tänker också att han nog behöver liksom, kanske snarare dels då ta, om det nu finns några obestämda, men också mobilisera dem som han kan få. Det han skulle förlora på, det är ju om valdeltagandet går ner bland hans egna väljare, de som man kan räkna in. Han hade, jag tyckte jag, en strategi, bara vi ska gå vidare lite. Dels så klumpade han ju ihop Biden väldigt kraftigt med Obama-administrationen och sa ju att Biden, ja, men varför har ni inte gjort något då? Ni pekar på de här problemen, men du satt ju vid makten. Han identifierade Biden väldigt hårt med Obama, så till den grad faktiskt att Biden vid något tillfälle högg ifrån och sa att jag är faktiskt Joe Biden, jag är inte Barack Obama. Det tror jag är första gången jag har hört honom nästan ta avstånd från Barack Obama. Men sen så gick ju Donald Trump också ganska hårt på Bidens privatliv och försökte anklaga honom och hans familj för korruption. Vi ska bara höra hur det lät.
Nobody believes it except of his and his good friend Rudy Giuliani.
You mean the laptop is now another Russia hoax?
That's exactly what. Is this where you're exactly
going?
What
this is going. Where he's going. The laptop is Russia, yes.
Gentlemen,
Russia.
I want to stay on the issue of race.
You
okay?
Have to be kidding. Here
Mr.
we go
President?
Again with Russia.
Att det var ju inte helt fritt då från babbel i mun på varandra. Karin, vad säger man om det här?
Nej, men det här var ju ganska sent i debatten. Det blir ju mer och mer babbel i mun på varandra. Nej, men det här är ju någonting då. Det vet man ju. Det vet vi att Donald Trump gör när han är ute på sina stora valmöten nu. Han vill prata jättemycket om Hunter Biden och vad han beskriver som Hunter Bidens skumraska affärer. Ukraina, Kina. Anklagar hela familjen Biden för att ha tjänat en massa pengar i det fördolda. Det kom och det förstörde nog en del diskussioner om USAs roll i världen, tycker jag, om ledarskap överhuvudtaget. Men man ska veta att alla konservativa strateger som har varit, eller alla, men alla jag har läst i alla fall, och en hel del som har varit intervjuade de senaste dagarna har i olika medier då, tidigare rådgivare i Vita huset, så säger samfällt att nej, men det kommer inte att vara Hunter Biden, det är inte frågan som avgör det där valet, han måste släppa det. Ja, gick väl så där kanske.
Vi ska strax tala mer om presidentvalsdebatten som var natten till fredagen. Ja, Vi pratar med Karin Eriksson på plats i Chicago och Ingmar Nervius, utrikesreporter på Dagens Nyheter, om sammandrabbningen mellan Joe Biden och Donald Trump. Ingmar, tyckte du att Biden klarade att hålla sig skärpt här? Han har ju ibland fått kritik för att inte minst från Trump-läget, där han anklagas hela tiden för att vara senil, men han har ju också fått ibland kritik för att vara lite långsam och så. Klarade han av att hålla Trumps attacker från sig, tycker du?
Ja, det tyckte jag. Alltså, Trump-lägret och medier som Fox, de vill ju porträttera Biden som senil och Trump kallar honom Sleepy Joe och så vidare. Det var ett tillfälle här där han tittar på sitt armbandsur och det har man redan tagit fasta på, att han var trött och så vidare. Det blir nog han också gjorde några små, han till exempel kallade de här Proud Boys, den här högerextrema gruppen, för Poor Boys. Men jag menar, det i det stora hela så skötte han sig väldigt bra, tycker jag. Och tog de här attackerna med värdighet. Han stod ofta och liksom log ett brett leende in i kameran när Trump kom med sina mer personliga attacker. Jag vill också säga om det här med Hunter Biden och allt det. Alltså det är lite, min känsla att det är lite för insiders, de som har följt den här frågan, de här så kallade avslöjandena i New York Post med den här laptopen med olika mejl och så. Alltså, jag har svårt att se att det skulle avgöra valet. Trump hoppas ju förstås att det ska bli liknande som det här med utredningen av Hillary Clintons mejl som var bara 11 dagar före det förra valet och som en del tror avgjorde det valet. Men det är svårt att se att det här skulle bli något sånt.
Nej, vad tror du, Karin? Jag tänker bara att jag vet folk som gillar Trump och som lägger de här, de som redan är på Trumps sida, de tror jag känner att de får vatten på sin kvarn över att de kan känna samhörighet i att man ser Biden som en del av hela den här Hillary Clinton-konspirationen, att det finns någon, det är de här rika demokraterna som lever på pengar som kommer från mystiska ställen, inte sällan Kina och Ryssland. Vad säger du?
Nej, men jag tänker på det du sa tidigare här om att Trump faktiskt lyckades vid några tillfällen få in Biden i ett hörn, tycker jag, på riktigt, genom att säga vad du under dina 47 år som politiker, du har inte fått någonting gjort, varför gjorde du ingenting, du var vicepresident under 8 år. Alltså man lägger ihop det med den här ganska knepiga historien med Hunter Biden, så får man ju ändå den här känslan av någon etablissemang. Det var ju väldigt, väldigt framgångsrikt med Hillary Clinton. Det har ju inte alls varit lika framgångsrikt med Joe Biden. Men jag tyckte kanske att Trump lyckades ganska väl just med den, med de attackerna. Var ganska skickliga. Han var ganska bra där, skulle jag säga.
Det är lite intressant hur han fortfarande nu efter snart 4 år som president liksom refererar till Biden som, och andra, som ni politiker. Alltså att han fortfarande vill liksom se sig som en outsider och att han liksom appellerar till sin bas med det argumentet, att han inte är en politiker men det är de andra, det här korrupta ifrån Washington.
Vi måste också säga, vi nämnde det här med klockan. Nu jag är inte säker på min sak, men jag hoppas att jag har rätt. Jag tror att det var så att Bush den äldre i en debatt mot Bill Clinton, när någon väljer, det var väl den här townhouse-grej då, när en väljare ställer frågor, så fångas Bush när han tittar på sin klocka. Och det är ett sånt där ögonblick som betraktas som att det där var misslyckat. Då verkade han trött, oengagerad, slapp, slut som president, för han var ju sittande president och det var dags att gå. Det var ett ställe när det var ett avgörande ögonblick. Så att, vi kan ju tänka oss hur det kommer att låta till exempel på Fox News.
Det
förstärker det där. Så vi lägger ihop klockan, liksom trött, och han har suttit alldeles för länge, 47, och han får ingenting gjort, och han har berikat sig också. Det var ju ganska hisnande faktiskt av Donald Trump. Ena sekunden så utmålar han då Biden som någon som sitter i knät på Wall Street, och han använder Wall Streets donationer som argument för att Biden fick ihop mer pengar i sin kampanj, och sen i nästa sekund så utmålar han Biden då som en fullskalig socialist, så att Man kan ju tänka på det när vi nu säger att Trump var ju ändå lyckades vara nedtonad. Sådär. Han har ju också helt och hållet förflyttat gränserna för vad vi förväntar oss av någon i en debatt. Det var ju mycket, det var ju enorma rallarsvängar naturligtvis ändå. Bara ändå inte som förra gången.
Nej, det är ju bara i jämförelse med det som det var civiliserat. Inte i jämförelse med någon annan debatt.
Nej, det är bara i jämförelse med Donald Trump som han blev mer en normal debattör som fick in folk i hörn och vilken del sagt. Ja.
Klockan har redan plockats upp av konservativa medier kan man konstatera. Det var ju också det intressant om tyckte jag om just om Wall Street och där det handlade ju då om familjerna där de försökte positionera sig på olika sätt där Trump sa att ja men kolla här nu ekonomin går jättebra, kolla på börsen. Och Biden sa, nej men vadå börsen? Det här handlar inte om börsen. Det här handlar om amerikanska familjer, de bryr sig inte om börsen. Och så gick han tillbaka som han nästan alltid gör till Scranton, Pennsylvania där han kommer ifrån. Och det märkte man ju att Donald Trump var lite trött på. För Donald Trump sa då att ja men vadå Scranton, Pennsylvania? Du bodde ju bara där ett litet tag, du kommer inte alls därifrån. Så att det blev en kamp om vem är det egentligen som representerar folket här och medelklassen. Men jag tycker att det var intressant det här med attackerna också på Biden när det handlar om förknippande med hans historia. Där biter det lite grann när det handlar om i rasfrågan och kriminaliteten. Med lite rätt och där hamnade ju Biden lite grann på defensiven för att han hela tiden återkommer de här gamla sakerna som han har bett om ursäkt för eller ångrat för länge sedan, precis som Hillary Clinton. Ingmar, vad tyckte du om den här frågan när frågan om ras i USA kom upp?
Ja, det tänker på det här med den här lagen från 94 då som anses ha lett till då att en enorm massa svarta unga män hamnade i fängelse. Det här var ju såklart inrepeterat från Bidens sida. Han visste ju att han skulle attackeras på det här. Och han har ju, sa ju som tidigare att ja, han backade helt enkelt. Vi har insett i efterhand att det här var inte bra. Han påpekade också att den här gick igenom senaten då, tror jag, inga röster emot. Så att han försökte väl att se till att det här var inte bara en demokratisk grej. Det var lite intressant att höra båda kandidaterna då liksom vilja minska den enorma fängelsepopulationen i USA som är på över 2 miljoner människor som sitter i fängelse varav en jättestor andel afroamerikaner då. Och de liksom de tävlade om att minska detta.
Ja, men det är ju faktiskt också med en viss rätt. För här har vi talar ju alltid om polariseringen och dödläget och blockeringen och att de inte kommer någon vart. Men här har man ju faktiskt arbetat över partigränserna både under Obama-administrationen och under Trump-administrationen. Faktiskt med reformer.
Ja, det är ju en reform som Trump aldrig får någon cred för kan man ju också säga. Att det är ju en ganska viktig, kanske en av de största sakerna som har gjorts med båda partierna under hans tid.
Men här var ju verkligen ett avsnitt tycker jag där man såg, vi började jag började i alla fall med att hylla moderatorn. Jag tyckte att hon ledde debatten om rasism väldigt skickligt och ställde Donald Trump till svars för hans kopplingar till exempel vit maktrörelse och hon ställde Biden till svars ganska tydligt för vad de lagar som stiftades på 90-talet. Hon tog hem dem båda två och de pucklar på varandra på ett rätt intressant sätt också.
Båda har ju ett bagage där kan man säga, men inte minst Donald Trump har ju inte jättemycket att komma med. Jag tyckte det var intressant att höra när de pratade faktiskt om invandringsfrågan som kom upp där de också blev ett blame game i fråga om de här fasansfulla. De kallar dem själva här för burarna men det är ju ett slags burar som man har haft nere vid gränsen där det har kommit väldigt mycket folk och framförallt när man har separerat och familjer och moderatorn frågade var de här 500, över 500 barn som man inte har lyckats förena med sina föräldrar hur man ska göra med dem och då började Donald Trump säga att ja, men de där burarna det var inte vi. Det var ni, sa han och pekade på Joe Biden. Ingmar, du har ju varit där nere vid den gränsen också och sett det där.
Ja, jag har inte sett burarna dock. Men ja, det där hamnade ju... Trump fick ju lov att säga då att han... Å ena sidan så upprepade han till sin bas då att de här har kommit med flyktingsmugglare och till och med karteller och sånt här har liksom tagit in de här barnen då implicerade han. Å andra sidan så har han klagat ändå Obama och Biden för att ha byggt burar. Och han sa också att vi jobbar hårt på att återförena de här familjerna. Vi vet ju inte hur man gör det. Men Biden gjorde en väldigt stor sak av de här 500 plus barnen och hoppas förstås att få latinamerikanska röster. Han leder ju där.
Ja, det fanns ju inte heller det innan, redan under 2015-2016, innan Donald Trump klev in på scenen, så fanns det ju en ganska stor samsyn i att man behövde någon slags reform kring hela invandringsfrågan. Sen kom när Donald Trump klev in så försvann ju allt det där.
Ja, det var ju ett av misslyckandena för Obama att man inte fick igenom en sån här reform, förstås.
Ja, verkligen. Verkligen. Och Biden lyfte ju här också att han tyckte att det var så hemskt att man numera måste söka asyl utanför USAs gränser. Att det var någonting, att det är någonting pinsamt genant egentligen för USA att man hanterar på det sättet. Karin, vad skulle du säga?
Nej, jag tyckte nog ändå, Ingmar har rätt, att Trump försöker tala till två grupper samtidigt. Men jag tycker ändå att det är intressant att se hur mycket av energin han lägger på att nå marginalväljare och inte välja basen ändå i en sån här debatt. Att han ändå försöker bolla över ansvaret för man kallar burarna. Till exempel att han inte, att det är inte många, de förekommer de här kodorden. Som ska locka de väldigt invandringskritiska väljarna, men de är inte så många ändå. Och så här, vi ska ju säga också när de diskuterade rasismen i USA så hade vi också några hisnande påståenden från presidenten om att han var den minst rasistiska i rummet. Det är väldigt trevligt för alla de anhängare och vänner och familjemedlemmar som satt där att få höra att de var mer rasister, men också att han var den minst, det har han ju sagt förut, men att han är den som har gjort mest för svarta i USA sedan Abraham Lincoln. Kanske att Abraham Lincoln har gjort mer. Det är ju också en ganska hisnande påstående.
När det var en liten tid kvar bara så fick de beskriva, ha någon slags slutord. Och Donald Trump förde fram då framförallt betonade ekonomin och skattesänkningarna och så. Joe Biden lyfte mera värderingsfrågor och pratade om USA som land och vad man behöver komma tillbaka till. Han sa så här.
I'm going to say, as I said at the beginning, what is on the ballot here is the character of this country. Decency. Honor, respect, treating people with dignity, making sure that everyone has an even chance. And I'm going to make sure you get that. You haven't been getting it the last 4 years.
Han vädjar ju till amerikanska folket att på något sätt se att Donald Trump inte är president, värdig presidentskapet. Mer egentligen än han framhåller sig själv. Han framhåller sig själv som på något slags, som ett anti-Trump-alternativ. Det här var då sista debatten. Är det någon fråga här som ni tycker saknades, som ni hade velat höra mer om, som ni hade hoppats att de skulle prata om?
Jag hade hoppats att debatten om USAs roll i världen skulle vara annorlunda. Den tycker jag egentligen är väldigt spännande. Jag tycker att båda har ganska mycket att säga där också om vilken roll USA ska spela i internationella konflikter och så. Det är kanske inte alltid det som toppar debatt. Men det fanns ju, det borde ha funnits på ett annat sätt, tycker jag.
Ja, det var ju egentligen det den här debatten skulle handla mycket om. Alltså, det brukar vara det den sista debatten, men ja, som Karin säger, det står inte högt upp på listan hos amerikanska väljare, alltså utrikespolitik och omvärlden. Det blev en liten diskussion om Nordkorea, det var väl ungefär.
Fast det är ju ändå så när man talar, inte minst när man talar med republikanska väljare, med Trump-anhängare, så framhåller de ju ändå att Trump har satt Amerika först. Och att då liksom, det hade varit intressant, tycker jag, att ha en ordentlig genomlysning om vad innebär att sätta Amerika först. Har det funnits fördelar med det? Har det funnits nackdelar? Så det är inte helt, jag tycker inte att det är helt borta i valrörelsen ändå, men jag tycker att det drunknade ju helt i laptop som hell och lite diskussioner om Kim Jong-un och Hitler faktiskt kom in på ett hörn också.
Just det. Jag tycker att det hade varit spännande att höra återigen någon fråga om den amerikanska demokratin och själva valet och integriteten för valet. Den tycker jag, det är en fråga som jag inte tycker man ska släppa, och där Trump ju har varit ganska konsekvent i hur han har misstänkliggjort alltihop. Jag hade gärna hört någonting mer om det faktiskt, att de kunde ha borrat lite mer om det.
Ja, man hade, som Chris Wallace gjorde i den första debatten, ändå kunnat kräva honom på ett svar om han kommer att acceptera en valförlust.
Han sa ju faktiskt ändå att han sa att det kommer bli en katastrof om Biden blir elected. Så jag tänkte att om Biden blir vald, alltså, det är möjligtvis öppnade inför i alla fall att det kan bli så att Joe Biden blir president. Han sa det i en bisats ändå. Mm. Men det är de små detaljerna vi får fästa oss vid när inte de stora frågorna ställs.
Mm. Avslutningsvis då, bara, vilken roll tror ni att den här debatten spelar? Har den någon som helst betydelse?
Debatter brukar inte spela så stor roll, alltså enligt opinionsmätare gör den inte det. Det kan ju vara så att, som jag tror någon nämnde, att man som Trump-väljare eller Biden-väljare letar efter argument för att försvara sitt val inför vänner, familj och bekanta, och så kanske man hittar det i debatten. Men det här att det skulle svänga, alltså få så många att ändra sitt val, det tror jag kanske inte den här debatten.
Vad tror du, Karin?
Jag tänker att den kanske i alla fall gav en glimt av ett lite mer normalt USA, men lite mer normala politiska debatter.
Ja, det blir spännande att se hur många som har tittat. Det brukar ju sjunka de där siffrorna efter den första debatten. Tusen tack, Karin Eriksson på plats i Chicago, och Ingmar Neveus, utrikesreporter på DN. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakaj, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Magnus Silvenius Öhman. Jag heter Sanna Thorén Björling.